Fader, Son och Heligande, öppna våra hjärtan för ditt ord idag. Låt de här gamla orden få bli till liv i våra liv. Låt dem få bli till näring som stärker oss. Amen. Ja, vi har nu efter påsk befunnit oss i Hebreerbrevet, och idag är det då fjärde gången som vi i den här serien dyker ner och lyssnar till vad den bibelboken vill säga oss, så här i skuggan av korset. Och påsken handlar ju förstås om centrum i vår tro, eller hur, om korset och uppståndelsen. Men det är också viktigt att komma ihåg att postens budskap liksom utspelar sig inte i någon slags historiskt vakuum. Det är inte bara så att det händer. Utan det är ju slutpunkten och kulmen på liksom tusentals års historia. För den stora berättelsen som finns återgiven i det som vi kallar för Gamla testamentet. Bibeln är ju inte egentligen en bok, det är en samling böcker, eller hur? Närmare bestämt, hur många är det? 66, yes. Och man kan dela in dem i två grupper, eller hur? Gamla och Nya testamentet. Gamla testamentet utspelar sig före Jesus, enkelt uttryckt har vi 39 böcker där. Och Nya testamentet har vi 27 böcker. Så 39 plus 27 blir 66. Jag tror man kan säga att ganska många kristna är lite okunniga om Gamla testamentet, kanske man kan säga. Och jag tänker att det är ett problem. Och varför det? En kristen som inte kan någonting om Gamla testamentet blir så att säga lite historielös, lite rotlös. För Gamla testamentet är också vår bok. Den handlar om våra förfäder i tron. På något sätt kan man säga att det är vår andliga historia. Och det här ska man liksom, det här att man ska inte överdriva förstås och dramatisera, men det finns ändå någon, tycker jag, bekymmersamt om vi inte har koll på Gamla testamentet. Så i den här serien så har vi borrat lite grann då i relationen mellan det gamla och det nya. Och vi har försökt att koppla ihop de här två delarna och undersöka några aspekter på hur de hänger ihop. Och frågan har varit då, på vilket sätt är Gamla testamentet också vår historia? Hur hör det här ihop med korset och uppståndelsen? Och att vi har gjort utifrån Hebreerbrevet, som är då en av de här 27 böckerna från Nya testamentet, det är ju ingen slump. För grejen med Hebreerbrevet är ju att den här boken i sitt budskap och också faktiskt i sitt traditionella namn, det namn som har fått Hebreerbrevet, att den så att säga pekar på bara genom sitt namn att det gamla och det nya hänger ihop. Hebreerna, det är ju Israel då, så att Hebreerbrevet kopplar ihop till det gamla testamentet på ett tydligt sätt, bara genom namnet. Så rubriken idag, det är med blicken fäst på Jesus. Och vi ska dyka ner i tre verser från det 12:e kapitlet i Hebreerbrevet. Men innan vi gör det så ska jag säga något om kapitlet innan. Kapitel 11. Man kan säga att kapitel 11 i Hebreerbrevet funkar som en slags grundkurs till Gamla testamentet, kan man säga. Det är en crash course. Författaren sammanfattar liksom grunddragen i de fem Moseböckerna, så de fem första böckerna i Bibeln. Och det gör han genom att nämna namn som Abel och Kain, Noa, Abraham, Isak, Jakob, Esau, Mose och Rashab. Och sen säger han, lite lustig formulering, att tiden inte räcker till för att sammanfatta resten av Gamla testamentet. Han säger så här: tiden räcker inte till för att jag ska kunna berätta om, och så kommer några namn till då, Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David och Samuel och om profeterna. Och det finns ju många sådana i Gamla testamentet. Så drar han ihop det, profeterna, sammanfattar det med, liksom, han kan inte citera alla eller nämna alla. Så att vill man lära sig något om de viktigaste personerna i Gamla testamentet, så är det inte så dumt att läsa eller utgå från kapitel 11 då i Hebreerbrevet. Och om du läser det kapitlet när du kommer hem så kommer du notera en sak. Och det finns ett uttryck där som återkommer typ ett 20-tal gånger. Jag har inte räknat exakt, men ett 20-tal gånger. Det finns ett uttryck som återkommer, som hamras i oss i kapitel 11. Och vad är det? Jo, det står upprepade gånger i tro. I tro, i tro. Det hamras in i oss. Att de här människorna från gamla testamentet, de levde i tro. Och därför kan man kalla Hebreerbrevet 11 för trons kapitel. Och efter det så kommer dagens text. Så vi läser Hebreerbrevet kapitel 12, de tre första verserna. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Jag tänkte att vi utifrån det här ska lära oss tre viktiga saker, eller påminnas om tre viktiga saker om det här med tron, om vad det innebär att leva i tro. Och det första är att tron är som ett maratonlopp. Vi får det här på väggen, tror jag. Tron är som ett maratonlopp. Vi läste om en sky av vittnen. Vilka är det? Ja, men det är de här troende från Gamla testamentet då, som han just räknat upp i kapitel 11. Det är som att tid och rum bara liksom krymper, va? Och så står vi där med Abraham och Mose och alla de andra. Och de är billigt talat med oss. Och om vi, säger författaren, om vi befinner oss i deras närvaro, ja, men då kan inte vi ge upp. De finns med i publiken, så att säga, så hejar de på oss när vi springer tronslopp. De finns där, heja! Så författaren blickar tillbaka på trons hjältar i Gamla testamentet och så drar han slutsatser för mottagarna av brevet. Han kopplar ihop det som har varit och det som är. Och det kan också vi göra. Vi har en andlig historia. Vi står inte rotlösa, utan vi har andliga fäder som finns beskrivna i Gamla testamentet. Andliga fäder och mödrar som vars liv beskrivs där. Så vi står i förlängningen på den berättelsen som Bibeln förmedlar. Vi lever i den, vad ska man säga? Vi lever i den dynamiken, liksom. Den berättelsen, det har skapats en rörelse, en dynamik som finns nedtecknad i GT. Och den fortsätter ända in i våra dagar. Vi är en del av det. I det här flödet, i det här livet. I den dynamik som den bibliska berättelsen skapar. Vi är en del av det. Och de här gestalterna från Gamla testamentets tid, de har något att lära oss. På vilket sätt? Jo, men de lär oss att härda ut i trons lopp. Det kristna livet beskrivs som ett lopp. Man skulle kunna säga som ett maratonlopp då. Och du som gillar att springa kanske tycker att det där låter ju bra. Om du inte gillar att springa så kanske du skulle säga att det låter jobbigt och deprimerande. Men det är ju en liknelse, såklart, så att haka inte upp det på det då. Utan med den liknelse som vi har i skriften och som säger oss någonting viktigt om livet som kristen. Och hur som helst då, för att springa det här loppet så får vi rådet, vad då? Jo, att befria oss från allt som tynger. Alltså jag har aldrig gjort det, men jag föreställer mig att det är jobbigt att springa ett maratonlopp. Och jag föreställer mig att om man dessutom då bär omkring på en tung ryggsäck full med stenar så blir det extra jobbigt att springa. Det är nog inte så idealiskt. Men vet du, vi behöver inte bära omkring på något tungt när vi springer tronslopp. Vi kan liksom ta av oss ryggsäcken vid korset och så lägger vi den där. Vi lägger av oss bördorna vid korsets fot. Och så lämnar vi dem där. när vi springer tronslopp behöver vi inte ha en tung ryggsäck full med stenar. Utan vi kan lägga det vid korset. Och där kan vi lägga många olika typer av bördor. Till exempel synden. Inte bara synden, men till exempel synden, säger författaren. Och vad är då synd? Enligt Bibeln så är det inget trivialt. Det är inte så här liksom, som man säger ibland, jag syndade lite, och så menar man att jag gav ett nyårslöfte för att inte käka godis och så gjorde jag det ändå. Det är inte det som synd är i ett bibliskt perspektiv. Utan kortfattat kan man säga att synd är ett tillstånd av Guds frånvändhet. Att man vänder sig från Gud, inklusive allt som följer på det. Så när vi vänder Gud ryggen så får det en massa negativa konsekvenser. I relation inte bara till Gud utan till andra människor och resten av skapelsen. Och i det franska språket så finns det ett verb som är fantastiskt tänkvärt i sammanhanget. Jag råkar ju kunna lite franska på grund av min bakgrund. Och det här verbet jag tänker på nu, det är ett verb som bygger på den franska motsvarigheten till ordet kompass. Du vet vad en kompass är, va? Kompassen pekar alltid mot norr. Och det här franska verbet, det skulle man kunna bokstavligt översätta så här då. Att avkompassa. Det är boussole. Avkompassa. När man är avkompassad, då har man förlorat sin kompass, bildligt talat. Man har förlorat orienteringen. Man är förvirrad. Man vet inte längre vad som är norr. Och enligt kristen tro så är människan avkompassad. Vi har förlorat orienteringen i tillvaron. Vi lever i synd. Det vill säga vi går ofta vilse på olika sätt. Vi missar målet. Vi irrar omkring. Vi är avkompassade. Så för var och en som erkänner sig vara avkompassad så att säga, så kan vi vid korset lägga av syndens börda och börja jogga i rätt riktning igen. I sällskap med Jesus. Du blir inte perfekt såklart, men du börjar i alla fall löpa åt rätt håll. Lägg din börda vid korset. Gör det. Livet som kristen är självklart inte en dans på rosor. Och den insikten finns ju även då i den här texten. Om man tänker efter ett maratonlopp. Det är jobbigt att springa även utan ryggsäck. Det finns faktiskt i själva grundtexten, om jag minns rätt nu, så det ord som används för lopp betyder också fight eller kamp. I den grekiska ordet för som vi översätter lopp här betyder också fight, kamp, som vi löper. Hur som helst, när man springer ett maraton blir man garanterat andfådd, eller hur? Man kan vricka foten, man kan få skavsår. Det finns tuffa uppförsbackar och så vidare. Så det finns en dubbelhet i det kristna livet. Somligt är sånt man kan lägga av i korset och annat är sånt man får uthärda under loppet. Det är både och. Och ibland, jag vet inte hur det är för dig, men ibland kan det vara svårt att urskilja det där. Vad är det? Vad kan jag förvänta mig av livet som troende? Vad är det vi kan lägga vid korsets fot och lämna? Och vad är det som så att säga hör till joggandets villkor, om du förstår vad jag menar? Det är inte alltid så lätt att veta och sortera det där. Och det kan man ibland behöva hjälp med att sortera i, till exempel i samtal med en klok själavårdare eller pastor. Liksom att få hjälp att sortera det här jobbiga. Så det finns den här dubbelheten i livet. Vi lägger av saker vid korset, ja, men det finns också en del av det här loppet som inte alltid är så enkelt ibland. Eller hur? Jag ska tipsa om predikan den, vad var det för datum? 15 januari. När Ea och Evelin, tror jag det var, tillsammans predikade om bagaget. Alltså det här tunga som vi inte behöver ta med oss på resan. Jag tipsar om det, lyssna på det. Gå tillbaka till den predikan. Mm. Om vi går tillbaka till Hebreerbrevet så står det ju om de här trons hjältar i kapitel 11 att de fick stå ut en hel del. Det var inte en dans på rosor för dem. Utifrån deras exempel så blir uppmaningen till dig och mig, var som de, håll ut. Abraham var inte perfekt, men följ hans exempel på trons väg. Mose klanta till det ibland, men ta rygg på honom ändå. Låt oss inspireras av de här gestalterna som räknas upp i kapitel 11. Lägg av dig ryggsäcken av bördor vid korset och börja springa som de gjorde. Lev i tro. Det är det handlar om. Att leva i tro som dem. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Det var det första. Det andra som den här texten tänker jag påminner oss om idag är att tron har alltid haft och kommer alltid att ha med Jesus att göra. Vi läste att Jesus är, vad var det stod, trons upphovsman och fullkomnare. Är inte det vackert? Trons upphovsman och fullkomnare. Alltså Jesus är med andra ord trons början och trons slut. Alfa och omega, starten och målet. Jesus är inte bara det första stadiet i tron. Han är liksom trons mål och mening. Tron har alltid haft och kommer alltid att ha med Jesus att göra. Och den tro som tas upp i kapitel 11 då, den tro som Gamla testamentets gestalter levde av, även den hade på något sätt med Jesus att göra. Alltså de visste det inte, men ändå på något sätt. Jesus var på något sätt upphovet till deras tro. Han som enligt kapitel 11 i Hebreerbrevet, var det Fredrik predikade om den första söndagen i den här serien. Han som Jesus som enligt kapitel 1 då, är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen. Han genom vilken Gud till och med har skapat världen, så står det ju. Han är trons början och dess slut, trons upphovsman och fullkomnare. Jag tror det är viktigt att liksom inse att det här med att bli en mogen kristen, det handlar ju inte om att man så att säga lämnar det där med Jesus bakom sig för att istället ägna sig åt liksom en så här djupare andlighet i största allmänhet. Nej, den djupaste tron, den mest mogna tron, den mest vuxna tron, den mest mystika tron, den finns hos Jesus. Han är som sagt utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen. Jag älskar de orden så jag säger dem igen. Utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen. Tron har alltid haft och kommer alltid att ha med Jesus att göra. Den tredje punkten. Tron ger näring åt hoppet. Tron ger näring åt hoppet. Till att börja med, vad är hopp egentligen? Hopp för en kristen handlar inte om vaga och diffusa förhoppningar. Hoppet är mer som ett ankare i den här världens stormar. Hoppet är det som ger oss stadga. Vi är förankrade. Hoppet om en bättre värld, det kommer på flera ställen i Hebreerbrevet. På många ställen. I kapitel 2 så talas det om en kommande värld. I kapitel 4 så talas det om att gå in i Guds vila. Visst är det vackert? Jag tycker jag gillar det. Att gå in i Guds vila. I kapitel 9 talas det om att Jesus kommer att uppenbara sig en andra gång. I kapitel 11 talas det om ett bättre land. Det är vårt hopp. Ett bättre land. I kapitel 13 så står det om en stad. Den stad som ska komma. Vi ser det himmelska Jerusalem. Det hoppet finns i Gamla testamentet. Den stad som ska komma. Och allt det här är ju uttryck kan man säga för samma grundtanke. Och i den text vi läste så stod det då att för att vinna den glädje som väntade honom uttalade han korset. Är inte det också ett vackert sätt att uttrycka vårt hopp på? Den glädje som väntade honom. Det som väntar oss är glädje. När livet känns skit, när molnen hopar sig och skymmer solen, när det är storm och elände. Men då har vi det här hoppet, det här ankaret som ger stadga åt vår lilla båt. Och vi läste att vi skulle fästa blicken på Jesus, eller hur? Fäst blicken på Jesus, förankra dig. Där har du din fasta punkt. Så hoppet, det som ger oss hopp, är just tron på Jesus. Tron ger näring åt hoppet. Trons hjältar i Gamla testamentet härdade ut fast de inte hade fått se Jesus, men vi har fått syn på honom. Och vad det stod, vi ser att han sitter i vers 2 höger om Guds tron. Och men snart är det Kristi hem, eller hur? Kristi himmelhelgen. Och då påminns vi om att fast det kanske inte ser ut så, så har Jesus koll. Han sitter på tronen och en dag ska det bli tydligt. Det är vårt fasta hopp. Så nu fäster vi blicken på Jesus, eller hur? Vi fäster blicken på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Och då föds hoppet i oss. Och hoppet sviker oss inte. Det sviker oss inte. Vi väntar på att Gud ska rätta till det som behöver rättas till, och det är mycket. Så lever vi här och nu. Och ibland är det tufft, riktigt tufft. Författaren säger att Jesus uthärdade korset. En fruktansvärd upplevelse. Och livet är fullt av svårigheter. Det är ett tufft maratonlopp. Vi behöver inte ha alla de här bördorna, men det är ändå ett tufft lopp. Men i detta finns det hopp. För vi tror inte på en Gud som är långt borta, utan en Gud som är nära oss i våra svårigheter. Som tröstar oss, som ger oss kraft och uthållighet. Att fortsätta följa honom i och genom allt. Så förlora inte modet om du kommer hit med modlöshet idag. Lägg av de onödiga bördorna vid korset. Fäst din blick på Jesus och fortsätt löpa det goda loppet för Jesu Kristi skull. Vi läste ju så här. Tänk på honom så att du inte tröttnar och förlorar modet. Tänk på honom. Så du inte tröttnar och förlorar modet. Det är dags att avsluta inte bara den här predikan utan hela serien om Hebreerbrevet. Och jag ska försöka mig på en sammanfattning av de här fyra söndagarna nu. Som vi har ägnat åt den här bibelboken. Och innan vi fyller på de fyra punkterna som jag tror ni ska se i bild nu precis innan vi fyller på det så ska jag börja påminna oss om att på ett övergripande plan har vi konstaterat att Gamla testamentet också är vår historia, att vi inte kan så här strunta i den delen av Bibeln, och där, ja, men där finns mycket som är svårt att förstå, det är sant, och ibland känns det som en väldig kulturkrock, men det är ändå vårt andliga arv så att säga. Gamla testamentet är ju den bibel som Jesus själv läste. Och bibeln i sin helhet är som en stor story från skapelse till en framtida ny himmel och ny jord. Och vi befinner oss mitt i den här storyn, den här dynamiken, i den här berättelsen. Okej, fyra punkter har vi där. Den första, vi har berört inkarnationens mysterium. Alltså Gamla testamentet säger att Gud har skapat världen. Och Hebreerbrevet kapitel 1 talar om för oss att det skedde genom Jesus. Det var första söndagen. Då fick vi höra att Jesus är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen. Det fick jag till det en gång till att säga det. Jesus är väldigt mycket mer än en vanlig människa. Inkarnationens mysterium, det är en grundbult i vår tro. Att en Gud som har skapat galaxerna lät sig födas i en fattig familj, en avkrok av romarriket. Och det här är inte bara lite gulligt så här jul, liksom så här gullig plutt, utan det är liksom djup teologi det här. Det är liksom det är som att julen och påskens budskap strålar samman på korset. Om man förstår vad man försöker mena, alltså, där ser vi vem Gud är. Vill du se Gud, se på korset liksom. Om du funderar på hur ska jag kunna veta hur den Gud är? Se på korset, då ser du hur den Gud är. Gamla testamentet berättar för det andra om ett förbund, om ett slags avtal mellan Gud och Israel. Och en av de saker som det innebar var bland annat då i våra ögon konstiga offerriter, eller hur, det talade vi om den andra söndagen. Hebreerbrevet talar om för oss att det här var som en slags grov skiss på det som skulle komma en dag. Och att korset är början på ett nytt förbund. Som det står på punkt 2, ett nytt förbund. Och det påminns vi om varje söndag när vi firar nattvard. Liksom. När vi delar bröd och vin. Då påminns vi om det nya förbundet. Om att Jesus är den ultimata medlaren mellan människa och Gud. Det var andra söndagen om Hebreerbrevet. För det tredje, gamla testamentet talar om för oss hur folket efter befrielsen ut i Egypten, hur de vände Gud ryggen. Och det är så ofta vi gör, vi människor, eller hur? Vi vänder Gud ryggen. Och för att förebygga det så behöver vi lite konkret vägledning. Jag kallar det för förebyggande vägledning. Och den tredje söndagen handlade om att även vi måste se upp så vi inte förlorar kursen och glömmer bort den korsfäste. Det finns tydliga varningar om det i Hebreerbrevet. Alltså man pekar tillbaka på folkets brister i Gamla testamentet och så görs det till ett varnande exempel. Och förra söndagen fick vi fyra råd av Fredrik i det sammanhanget, så gå in tillbaka till dem och lyssna igen på nätet. Fyra goda råd. Och poängen är att när Gud varnar så gör han det för att han bryr sig. Han varnar för att värna så vi inte tappar bort det viktigaste, nämligen Jesus själv och efterföljelsen av honom som korsfäst. Och för det fjärde idag, den sista söndagen i serien, så har vi talat om det som väntar, om hoppet, om att tron alltid har handlat och alltid kommer att handla om Jesus, om att lägga av onödiga bördor vid korset, förankra vår blick i Jesus och fortsätta lunka fram i trons långa lopp. Våra förfäder i Gamla testamentet, de gjorde det. Jesus gjorde det i och genom korsdöden. Så låt oss också göra det. Vad som än händer. Och vet du, vid loppets slut så väntar vad då? Jo, glädje. Glädje väntar. Vi ber. Tack Gud, Fader, Son och Heligande, att glädje väntar. Tack att du idag uppmuntrar oss och hjälp oss att inte flacka med blicken nu, utan att vi får fästa blicken på dig, förankra oss i dig, hålla ut, lägga av det som är onödigt att bära på. Och när det gäller det andra, härda ut i kraft av den helige ande med din och varandras hjälp, med blicken fäst på dig. Tack för att när vi fäster blicken på dig så ser vi kommande glädje. Låt det få vara det som på något sätt präglar oss resten av den här dagen, på något sätt insikten om att glädje väntar. Jag ber för mina vänner här, låt glädjen, insikten om att det som väntar är glädje, få borra sig djupt ner i våra hjärtan just nu. Tack för att du på något sätt bara knådar in dig i oss nu här. Förlora inte modet. Fäst blicken åt rätt håll. Lägg av det som tynger, det som är onödigt, det som du inte behöver bära. Och håll ut.